Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag bar ganska mycket grejer, jag tränade mycket, jag var ute och sprang samma dag som jag blev inlagd. Mm. Till och plötsligt blev helt sängliggande. Och också den konstanta oron och så här, så fort du känner någon skillnad, säg till. Mm. Det var verkligen, ja, det var det värsta jag varit med om, ever.
God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt där står på schemat. Och denna veckan ska vi snacka lite extra om chocken som kommer på att bli förälder lite för tidigt. Alltså att ens barn kommer före utsatt datum och surprise! Men innan dess så vill jag passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring lite allt möjligt. Allt från förlossningstips till vad 17 man gör med sina små barn som vägrar äta, sova, bajsa, ja, allt. Supergrupp helt enkelt. Kom dit vet jag. Nu över till veckans gäst som är Amanda Koldén. Och Amanda känner många av er säkert igen genom poddar som Alla våra ligg och nu senast podden Föräldrarapporten. För så kan det också gå när man blir förälder. Man blir så pass påverkad på så många olika sätt att man helt enkelt får starta en podd om det. Och precis så var det ju också för mig. Mitt trauma ledde till den här podden som du lyssnar på just nu. Så kan det gå. Inte något ont som inte har något gott med sig och så vidare. Okej hörni, nu kör vi igång. Välkommen Amanda Koldén och som så ofta så har vi också barnmorskan Gudruna Pascal med oss på ett härligt hörn. Nu kör vi!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio Oil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio Oil! Hur var din ingång till det här med liksom föräldraskapet och graviditet och allting? Vad var dina tankar innan allt det här började?
Om man ska sammanfatta det lite kort, så typ ett nödvändigt ont. Jag har aldrig riktigt haft någon barnlängtan, men så här, och typ låtsas vara lite cool. Bara, jag vet inte om jag vill ha barn, men det var väl typ en tonåring i mig som pratade. Mm. Men jag har inte varit typ...
Får jag också, förlåt, flika in?
Absolut.
Kan det också vara en liten feministisk grej?
Ja, ja att precis.
Att säga så.
Och samtidigt så blir det liksom ganska ofeministiskt i sig för att det är att se ner på en väldigt kvinnlig grej.
Precis. Men jag verkligen... Lite snedriktad feminism kanske, för jag var lite likadan. Att det kändes lite tufft.
Exakt.
Att det inte var...
Men vet du vad, min största dröm är inte att ha barn.
Exakt, precis. Jag har mer aspirationer i livet.
Ja,
typ.
Verkligen.
Intressant. Mm.
Nej men så ett nödvändigt ont, men som sagt kanske en vetskap om att det ändå skulle ske. Dock så jag har liksom 4 småsyskon, så att jag känner mig väldigt van vid småbarn, för den äldsta är 9 år yngre än mig.
Okay,
så hela min uppväxt var när jag var ung vuxen eller tonåring, så fanns det liksom bebisar.
Gjorde det, förlåt om jag avbröt, gjorde det att du, nu förstår jag att du inte längtar efter barn, men hade du ändå någon bild av att en familj ska bara, ska jag ha barn så ska det ändå bli många barn? Eller vill det vara tvärtom?
Nej, ingen riktig tanke om många eller få faktiskt. Nej. Men sen träffade jag min kille och han var väldigt tydlig med, alltså han har alltid velat ha barn, inte så att han längtat, men det har varit en självklarhet för honom. Och sen så det som fick mig att faktiskt tänka att oj, vi måste börja försöka, det var att jag hörde om en bekant som var runt 35 och hade av någon anledning kollat upp typ hur många ägg hon hade kvar. Mm. Och det visade sig att det var ganska brådis för henne.
Mm.
Och då blev jag jättestressad och bara okej, vänta, i Stockholm, alla väntar kanske lite för länge. Just vi hör bara om de historierna som går bra när folk faktiskt får barn. Men vi kanske borde börja tänka på att jag är över 30 och kvinna, tyvärr.
Mm. För hur gammal var du då när du hörde det?
30.
Ja, exakt. Alltså det där med fertilitet, det är ju ändå något vi inte kan ignorera, även om vi väldigt gärna gör det ganska länge.
Och så jag är så liksom ambivalent kring det här med kan man påverka fertiliteten? Det finns ju mycket teorier om man äter si och så, D-vitamin och bla bla bla.
Mm.
Och så... En del av mig känner då, men då är det mitt fel om jag inte är fertil.
Mm.
Samtidigt så kan jag bara, fan, låt mig ta en festcig och as mycket kaffe. Det, vem bryr sig? Så det är lite dubbelt.
Ja, exakt. Och allting i slutändan går ut på att det blir då kvinnans ansvar, kvinnans fel. Kvinnans gör si, gör så.
Ja.
Verkligen. Men absolut, det är ju en fakt som vi måste någonstans så här, tror jag prata lite mer om. Att det är liksom så här, att apropå det här med feminismen då, att det inte behöver bli ett liksom, det kanske, för jag tror lite att våran generation, jag är 43 så jag är äldre än dig, men jag tror att min generation i alla fall av feminism var mycket så här, att vi ska försöka vara lite mer som killarna.
Ja, gud.
Och då blir det också lite det här pålägget att ja, men jag ska absolut inte längta efter barn. Det är inte allt. Och jag ska göra karriären först. Och då blir ju fertiliteten bortskuffad. Liksom. Det känns som att dagens ungdomar kanske lite mer lever med sin cykel, har lite bättre koll. Liksom embracear sin kvinnlighet kanske på ett annat sätt.
Ja, absolut. Till viss del i alla fall.
I alla fall på något vis kanske. Jag vet inte.
Nej, jag har ju en lilla syster. Alltså, jag upplever absolut att det är så här att hon lätt kan säga jag har mens, bla bla, jag är fett dåligt humör.
Mm.
Och det, även om jag liksom tycker att det är bra, så kan jag märka att jag hajar till. Va? Säger hon det så där öppet?
Just det. Ja, men exakt. För det fick ju inte vi göra.
Nej.
Ja, men det är en liten passus. Intressant att diskutera åtminstone.
Mm.
Okej, så du fick liksom ett litet uppvaknande där i alla fall. Men satte det mer tydliga spår i liksom planen för livet än att bara liksom, just det, fertilitet?
Du menar att vi tog några aktiva beslut?
Mm.
Ja. Jag tror att vi pratade om det här, som sagt, precis innan jag fyllde 30. Och sen så var vi så, men efter sommaren då så tar vi ut spiralen. Och jag vet inte om vi sa vi ser vad som händer eller vi börjar försöka. Men jag, eftersom att jag då hade haft den här podden All Våra Ligg. Och tyvärr på något sätt fått veta ganska mycket om kvinnokroppen. Så var det skitsvårt för mig att ignorera.
Mm.
Okej, nu kommer ägglossningssekret. Och då inte tänka, vi vill ha barn, då borde vi ligga. Det gick liksom inte. Så att bara efter någon cykel så blev jag helt nästan besatt av att försöka tajma liggen. Och, liksom. Så. Och jag tror att vi båda var väl ganska självsäkra, men det kommer gå fort. Victor hade gjort en annan tjej med barn för några år sedan. Och min mamma har alltid sagt till mig att hon har blivit gravid så fort en kille har varit närheten av henne. Så jag bara, men jag är väl också så här superfertil, vad nu det är. Men så tog det ju mer än ett år. Och vi ställde oss i kö till IVF.
Okay.
Och det var inte alls det som jag hade velat eller tänkt. Men
vad gjorde hela den tiden av alla liksom, månad efter månad med dig? Eller med er?
Ja, alltså det är så lätt att förvränga i efterhand. Men det var men lite upp och ner. Först var det jobbigt, va? Det har gått 3 månader och inte tagit sig. Sen var det liksom lite lättare, så tänkte jag, men det är bra, vi ska ändå på liksom det där superbröllopet om några månader. Men sen så börjar det ju bli lite jobbigt igen, och också så här, att genomgå en IVF. Alltså jag önskar inte att jag hade de tankarna, men det var också så här en identitetskris. Va? Ska jag, Amanda, göra en IVF? Och nu slapp jag ju alla hormonbehandlingar, för att när vi hade ställt oss i kö så tog det sig den ägglossningen. Så, alltså jag fattar inte. Vad tror du? Är det det här med att man slappnar av den där jävla skiten som man blir så galen på?
Det där är ju så jävla provocerande att säga. Samtidigt så finns det ju viss expertis som faktiskt menar på att det, att det kan hjälpa. Och man kan ju också förstå i det här liksom att man liksom bara som en sån här enkel grej, vad ska man jämföra det med, att man spänner sig, så du vet det här när man, när det är kallt, man spänner sig, axlarna drar upp dem, då fryser man mer, medan slappnar man av så fryser man inte lika mycket. Alltså det finns ju lite sån här grej i kroppen, stress, spänningar, det blockerar vissa saker, så är det ju bara. Men att liksom att, men det kan man ju inte säga till någon som försöker på barn, bara slappna av.
Nej, jag alltså, är liksom redan nu inte. Och sen så hör man ju också de här historierna så, men första tog jättelång tid och andra gick nästan för fort.
Exakt.
Och då har jag liksom redan det i åtanke.
Exakt.
Så då håller jag redan på att stressa upp mig själv inför ett eventuellt tillförsök.
Just det.
Oh.
Ja, precis. För det finns ju många berättelser där man har faktiskt gjort IVF, fått barn där och liksom satt stämpel på sig själv att jag är infertil, jag kan inte få barn av mig själv. Och sen nästa barn så kommer det på med posten. Liksom.
Ja, men verkligen.
Så att man vet fan inte. Det är en svår balansgång kring hur man ska prata om det där.
Hoppas vi får veta under vår livstid vad det är som
det vore kul. Påverkar. Det vore kul om någon kunde lägga lite mer pengar på forskning kring kvinnokroppen. Tack. Thank you very much. Okej, okay, så ni ställde er i kö för IVF och så plötsligt hände det.
Ja, precis.
Hur kände du då?
Ja, men då blev jag jätteglad. Jag jämför mig väldigt mycket. Jag hade en kompis som inte alls hade försökt länge. Men som jag bara... Alltså jag hade också en bra gravidradar. Jag bara, den är gravid. Jag hade typ hela tiden rätt. Och sen så när hon sa någonting, hon hade blivit lite sjuk typ. Då så kände jag hela kroppen, jag bara, hon är gravid. Och så jag hade... Alltså jag tyckte det var så jobbigt. Jag gick ut och sprang och liksom ringde massa kompisar. Och också jag hade varit ganska öppen med min... Att vi försökte, vilket också kändes så här, skulle alla tycka synd om mig? Jag gillar när folk tycker synd om mig, men ändå... Inte kanske på det sättet. Men då så, och just eftersom att jag hade hört talas så mycket om så här tecken på graviditet, så fick jag en pytteliten sån blödning och jag bara, shit, tänk om det här skulle vara. Om jag väntar i 2 timmar och ser om det är mensen som har kommit eller om det är. Och så tog jag ett test och så märkte jag att, oj, strecket börjar liksom komma fram. Jag bara, nej. Så gick jag ut och gick som en katt, satte en klocka på 2 minuter för min kille var bortrest.
Okay.
Och så gick jag tillbaka och bara, det är ett litet streck. Det är otydligt, men det är där. Och så blev jag jätteglad. Firade med alkoholfri öl.
Fan vad härligt.
Ja.
Hur berättade du för din kille då?
Jo, jag hade önskat att jag var cool och kunde hålla mig tills han kom hem. Men det kunde jag inte. Han var i Skåne. Så jag skrev ett sms, typ ring mig efter jobbet. Och så frågade jag, hur har din dag varit? Bla, bla, bla. Jag spelade faktiskt in det samtalet. Poddare som jag är. Och så han bara, men den var bra. Och sen så, nu ska jag göra det här och här. Och jag bara, okej, men du, sitter du ner? Han bara, vadå då? Jag bara, du ska bli pappa. Va, är det sant? Ja, Och jag gråter så mycket så jag orkar liksom inte förklara det här så ingående. För jag är så trött på att jag gråter hela tiden. Men vi blev jätteglada och jätterörda. Verkligen.
Gud vad underbart. Mm. Ja, fantastiskt. Och vad hände sen då med liksom, då, jag fattar ju också att du inser att, att den här original inställningen att jag vet inte om jag vill ha barn, den var liksom, hade flugit all världens väg.
Ja.
Eller hur gick känslorna där sen när det verkligen var så här, okej, jag ska bli förälder?
Ja, men jag tyckte väl, för de månader när vi försökte, då kände jag så här, alla grejer som jag vanligtvis tycker om, så här, gå på fest, alltså vara ute på middagar, alla de väljer sådana utan barn stereotypiska grejerna.
Mm.
Det kände jag att jag började bli lite trött på och längta efter och längta till.
Mm.
Och det tyckte jag typ var det som jag såg fram mest med att få barn. Men absolut att jag visste såklart att vi skulle behålla det. Men sen så, som många grejer i livet när man får en kick eller blir jätteglad. Ja, det lades ju efter någon dag.
Mm.
Och sen så tänkte inte jag så mycket mer på det för att det märktes inte på något sätt. Och liksom,
livet
så
fortsatte omkring en ändå. Liksom.
Det gör ju det.
Mm. Hur mådde du då rent fysiskt?
Så jävla bra.
Oh, härligt.
Ja, alltså inte att jag liksom kände att hormonerna boostade mig på något sätt. Men det märktes typ inte att jag var gravid.
Mm.
Jag kräktes några gånger men det kom så här plötsligt. Men jag hade inte så ont. Mådde inte så illa. Liksom var inte särskilt trött. Så jag hade världens lättaste graviditet typ fram till vecka 30.
Var det någonting du så här kunde njuta av eller var det så här, men gud, varför för så här, som jag hade också, känner igen mig i din berättelse här och hade inga cravings, hade ingenting, så var så här, vore ju kul med en liten craving i alla fall, så att det så här liksom kändes som att jag var gravid åtminstone. För just också första graviditeten tar det också lite lång tid innan det syns och så där ju. Att man liksom kan du så här, jaha. Kan jag inte få bli gravid liksom? Så här, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och frågan är då om jag kände likadant.
Ja, om du kände likadant eller om det bara var så, nice.
Jag tyckte nog mest att det var nice. Och också apropå det där med vad man själv styr och inte. Jag tänkte, och det tänker jag väl fortfarande även om det är kaxigt och typ lite pinsamt. Ja, men det är väl för att jag lever så bra och liksom tränar så mycket och bla bla. Det är därför jag inte har något ont och hej och. Och sen så, nu är jag nog mer ödmjuk inför att det inte är så. Men delar av mig kan absolut falla tillbaka till såna tankar lite då och då. Nej, men jag tyckte det var nice. Jag tyckte inte, jag hade aldrig längtat efter att vara gravid. Jag tyckte liksom inte att det kändes som att det var ett mirakel eller sånt. Jag tyckte det var mest skönt att jag kunde göra vanliga grejer.
Leva på.
Mm.
Ja, herregud, det ska man ju också vara otroligt tacksam för. Väldigt många som har väldigt jobbiga graviditeter.
Ja.
Så det är bara att vara tacksam.
Ja.
Du, vad hände då vecka 30?
Då hade jag haft en så otroligt stressig period.
Mm.
Vi höll på att avsluta alla våra ligg, spela in så här 20 avsnitt på typ en vecka.
Oh,
jag höll på att starta en restaurang som jag hade börjat med lite sommaren innan. Och det var faktiskt en grej, ett projekt för att sysselsätta mig med tankarna på inte, att vi inte fick barn.
Mm.
Så att jag hade så här svin mycket att göra och visste att jag hade en form av en deadline av en förlossning.
Vad var det för, förlåt, vad var det för sträng?
Det, absolut, det är, gud, det här är en knäpp historia, men min pappa har ett släktarv på Stora Essingen, så han har massa hus nere vid vattnet.
Wow, vad tråkigt för
dig. Ja, det är jättetråkigt, nej men det är helt otroligt faktiskt, så det är jättefina hus, men man kan bara komma dit via båt eller en lång trappa, för att våra förfäder trodde att bil var en fluga. Så att jag startade där, sålde glass och kaffe till båtar första året.
Mm-hmm.
Och sen året då Hedda kom så hade vi alkoholstånd och mat också.
Wow, vad härligt. Finns den kvar nu?
Vi kommer göra lite pop-ups i sommar.
Mm. Mysigt.
Ja, jättekul faktiskt.
Alla som bor i Stockholm.
Exakt, glassbryggen på Instagram. Men ja, vecka 30 då så började, var jag svinstressad verkligen. Och liksom tyckte också att det var så jobbigt, för alla sa ju så här, du är gravid, du borde ta det lugnt.
Just det.
Och det var ju av välmening, men också ganska irriterande att höra. Vad skulle jag göra? Jag ville inte lägga ner min restaurang. Alltså jag kunde inte sluta jobba helt och hållet. Så att det var liksom bara ett alternativ och det var att köra på tills dess att jag hade avsatt tid för att vila upp mig.
Just det. Jag fick också, förlåt, jag fick också lite så här hävdelsebehov i det. Alltså jag bara, vad fan, jag klarar väl det här?
Ja, precis. Jag är inte så skör.
Jag mår bra.
Alba, du ska inte lyfta tungt. Alltså vissa som inte ens lyfter matkassar. Alltså men snälla, jag är inte handikappad.
Mm.
Men så, då började jag få lite ont. Men ljumskarna och liksom ländryggen och så. Men jag tänkte, ja, nu är det vecka 30. Det är klart att det ska börja kännas lite att jag är gravid.
Mm.
Men så fick jag också, det här minns jag väldigt tydligt, efter en dag på den här restaurangen så var jag på toaletten hos pappa. Och så fick jag en brun flytning och jag bara, oh. Och då hade jag ju från och fått män så många gånger när vi försökte. Mm. Den här känslan av att det kommer någonting på pappret. Bara, nej. Och så googlade jag, vilket jag har gjort jättemånga gånger under graviditeten. Det här, brösten växer inte, jag mår inte illa. Alltså jag var ändå väldigt orolig, det måste jag erkänna. Mm. Men så verkar det ändå som att lemkorproppen kan gå och den kan växa tillbaka och så. Och så bollade jag det med min barnmorska också. Och hon sa, nej men det är nog ingen fara. Men jag hade också moderkakan i framvägg.
Mm, okay.
Så jag kände inte så mycket sparkar.
Just det.
Och det var något som jag kollade upp ganska ett par gånger. Och på ett av de... En av de kollarna så upptäckte de att hon var lite liten för sin ålder. Mm. Typ minus 15% eller något sånt. Mm. Och det var väl inget egentligen som var konstigt, för både jag och Victor kom ut fullgångna på typ 2,5 kilo.
Okay.
Mm. Men då sa de ändå så här på BB Stockholm att när det är 15% då kollar vi alltid upp det igen för att säkerställa att det har gått bra. Och då så kom jag dit 2 veckor senare, och innan jag åkte till sjukhuset så tänkte jag verkligen så här, okej, det här är första gången som jag inte är nervös när jag ska på en koll. Undrar om det är någonting som gör att jag har jinxat någonting.
Mm.
Och så kom jag dit och jag skulle iväg på ett lunchmöte, var tanken. Men så märker jag hur läkaren håller på ganska mycket. Liksom, och jag ser också på skärmen uppskattad ålder. Och då var den typ mindre än det hade varit 2 veckor tidigare. Som om hon i princip hade minskat i storlek. Och jag bara, vänta, det här känns inte bra. Hon är på, ringde in någon kollega. De pratade läkarspråk, men jag bara kände hela kroppen. Det här är någonting är liksom fel.
Mm.
Och plötsligt så mätte de henne till 40% tillväxthämmad.
Oj.
Vilket ju var mycket. Och så berättade jag om att jag hade haft ont och de här bruna flytningarna, så de gjorde en gynundersökning, vilket visade sig vara att förlossningen hade börjat starta. Det jag hade känt var alltså inte foglossning utan förvärkar. Och livmodertappen var för kort. Hon kollade upp på mig, tog av sina glasögon. Har du gjort någon undersökning eller operation på livmodern? Nej, sa jag. Och liksom, okej, vänta, om hon frågar här, det är inte bra. Så hon sa typ att, ja men du, har du en partner? Jag tycker att vi ringer honom. Och som tur var så svarade han, för han brukar aldrig svara i telefon när han är på jobbet. Och så sa hon massa saker som nu är, att jag kommer typ inte ihåg någonting. Men så vet jag att hon kollar på mig och avslutar med att så här, och det i kombination med det här gör att jag tycker att du ska läggas in.
Mm.
Och jag bara, va? Läggas in? Det fanns liksom inte i min världsbild.
Nej.
Och sen så gick allting väldigt fort. Det kom in en sköterska, de topsade mig i näsan för det var ju corona. Jag fick liksom en kortisonspruta för att påskynda barnets lungutveckling. Och så blev jag uppledd till ett rum där uppe på förlossningen. Och där sa de så här, gå inte så fort, så här, det kan göra att barnet kommer. Och nu liksom förstår jag det, att de trodde att barnet skulle kunna komma om några timmar.
Ja, som helst,
ja. Och jag var så här, ja men bara hon håller, det här var kanske vecka 31 plus någonting.
Mm.
Bara hon håller sig till vecka 36 så är jag nöjd. Just. Och läkaren bara, du, jag tror nog inte hon kommer nog inte stanna kvar så länge tills dess.
Alltså du hade liksom i din tanke varit så, vad du menar, nu ska jag bli inlagd och så ska jag vara här i några veckor kanske.
Eller eller inte ens några veckor, någon dag, jag vet inte vad jag tänkte. Jag tänkte både allt och inget och liksom så. Och just det, då ska jag säga, då hade jag väldigt, väldigt ont. Mm. Och så fort jag satte in värkstoppande dropp så bara, lättnade hela kroppen. Det var verkligen en sån tydlig skillnad.
Mm.
Så låg jag där i 3 dygn, vilket kändes som 2 år.
Mm.
Kontroller hela tiden, mer kortison för att påskynda lungutvecklingen. Och sen var det också så himla mycket så här, okej, ta inte på magen, för att det ger oxytocin, det kan sätta igång förlossningen. Mm. Här får du ett kit för att få igång bröstproduktion eller mjölkproduktionen. Men du får inte öva på det tekniskt, för om du börjar röra vid brösten kan det också sätta igång produktionen. Någon sa till och med, kramas inte med din kille, för det kan också, så att det var så fruktansvärt. Och sen så var det någon som kom in och bara, du, jag såg när du gick till frukostrummet, du går lite för fort, sitt inte på huk. Alltså det var så sjukt. Och från att ha varit så superaktiv, jag bar ganska mycket grejer, jag tränade mycket, jag var ute och sprang samma dag som jag blev inlagd, till och plötsligt blev helt sängliggande. Och också den konstanta oron och så här, så fort du känner någon skillnad, säg till. Det var verkligen, ja, det var det värsta jag varit med om ever.
Så deras plan var då liksom att försöka stoppa upp det här så mycket som möjligt.
Precis, eller? Varje dag, varje timme i magen räknas, var positiv.
Liksom. Ja,
Och sen, så, men så ville de inte heller kolla på livmodertappen för mycket, för även det kunde vara någonting som retade och höll på. Men hon verkade må bra och liksom hjärtat slog fint. Och, så efter 3 dagar så fick jag välja om jag ville fortsätta vara inlagd eller om jag ville åka hem. Och då valde jag att åka hem för att jag kände att sjukhusmiljön bara gjorde mig sjuk och deprimerad. Men så var det ändå så, jag tror jag åkte hem på en fredag eller någonting. Okej, du kom hit imorgon och kollade över till TG och... Och så var jag inne där på lördagen igen. Och sen så blev det koll på måndagen igen. Eller någonting sånt. Och då var det CTG igen. Men så hade livmodertappen liksom förkortats någon millimeter. Och då så sa de så här igen. Du får välja liksom. Antingen så lägger vi in dig igen. Eller så får du åka hem. Och jag ska säga det, dagen hemma. Alltså det var så jävla hemskt. Jag hade ont. Jag vaknade 6:00. Min kille jobbade. Jag var helt ensam. Vi hade en ganska mörk lägenhet. Så att även om det var sommar så liksom kom inte ljuset till lägenheten förrän 2:00 på dagen. Jag fick sällskap men ingen som kom dit 6:00 direkt.
Nej, det är klart.
Jag fick liksom knappt gå. Eller jag fick inte gå och handla. Det var verkligen... Jag grät och grät och grät och grät och grät. Och också det otroliga ansvaret med att hela tiden känna
så
efter.
Så jävla oroligt. Alltså.
Ja, fruktansvärt. Och vi var också så här, jag och Viktor, okej, men vänta, hon är liksom alldeles för tidig. Kanske så här mycket tillväxthämmad, eller troligtvis så här mycket tillväxthämmad. Jag skulle nästan hellre se att det blev missfall än att barnet faktiskt kommer. Så gjorde vi någon liten kalender, det var så här kryssade dagarna för att typ, men håller hon sig till 34, då är det godkänt. Är det 36, då är du jättevälkommen och så liksom.
Vad var det ni var oroliga för, eller oroliga fattar jag, men liksom var det här just den svåra diskussionen där, liksom, att nästan heller missfall. Vad var det ni kände som var, kändes så liksom läskigt eller vad man ska säga?
Jo, men ärligt talat att det skulle bli så mycket komplikationer så att hela vårt liv skulle gå ut på att vi skulle vara vårdare. Viktor är psykolog och jobbar med så här, neuropsykiatriska utredningar och vi kände att det vill vi inte. Och det är ju, jag vet att många tänker det, kanske inte jättemånga säger det, men så kände vi och känner väldigt starkt. Och sen så kanske det hade varit annorlunda om det blir så ändå. Jag vet inte, men det är ändå...
Men jag tycker ändå starkt att säga det. För att det känns ju som en sån där grej som... Att det känns lite tabu att faktiskt få erkänna det.
Ja.
Att det skulle vara en utmaning som man bara inte vill ta. Liksom, ja, eller klara av att ta, eller vad man ska säga.
Det är ju jättefult att säga så. Men det, jag känner verkligen det. Och nästa gång, om det blir en gång till, då blir det, vi kommer göra nippt. Alltså allt som går att kollas kommer jag kolla upp.
Okej, Gudrun, vad innebär det egentligen när moderkakan hamnar i framvägg, som man säger?
Ja, den hamnar i framväggen, om det så kallar det. Att den fäster i framväggen, brukar vi säga.
Fäster i
och då är det ju så att det här befruktade ägget som har smält ihop med spermien, att det, när det kommer då från äggledarna ner i livmodern, så fäster det någonstans på väggen i livmodern. Oftast brukar det sitta på, så att det är vanligare att det sitter på bakväggen än på framväggen och ganska högt upp. Så sen så kan man säga att det innebär ingenting om det sitter på framväggen, så det är ingenting som sitter högre upp på den främre väggen, så innebär det inte någonting som man behöver tänka på eller vara orolig för eller så vidare. Det enda när jag har forskat i det här och när man pratar med kvinnor där man vet att moderkakan sitter mot framväggen, det är att de kan säga att de inte känner fosterrörelse på samma sätt i vilka stor utsträckning då, eftersom den sitter som en kudde framför, och därför så kan det bli så att fosterrörelsen inte blir lika tydligt när barnet sparkar framåt. Många kvinnor känner ju fosterrörelserna mer när barnet sparkar mot framväggen än om barnet sparkar mot bakväggen, så känner man mindre. Så att det är väl det som man kan prata något omkring. Att fosterrörelserna kan bli annorlunda. Mm. Så, men det är ingenting som är farligt. Eller
ingen,
som man
ingen komplicerande
reflekterar över.
Nej.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men i alla fall då, så när hon åter till sjukhuset så jag hade livmodertappen någon millimeter förkortad. Jag fick välja om jag skulle åka hem eller stanna kvar. Och så åkte jag hem ändå, men kontroll dagen efter igen. Då var läget oförändrat. Men hon sa så här, om det är någon förändring som sker, då ringer du hit direkt. Mm. Och så, då hade jag fått så här sjuktaxi. Men den funkar inte på samma sätt som vanliga taxis, utan den kunde typ komma en timme senare. Så att jag stod utanför Danderyd och
vad ska man då ha dem till? Förlåt.
Ja, men verkligen. Det är gratis i alla fall.
Ja, okay.
Och det var också det, vi hade liksom valt BB Stockholm för det var så här mysig hemmamiljö. Mm. Vi ska ha en lätt förlossning, men det var ju så här flera mil fram och tillbaka hela tiden, så det var bättre om jag tog Södersjukhuset. Så taxin var jättesen, vilket betyder att jag hade hunnit bli rusningstrafik och jag började må ganska dåligt precis när jag hade varit där på kontrollen. Det började göra svinont, men jag var så himla less på att vara på sjukhus. Jag bara, men nu är jag här i bilkön, jag får vara kvar. Mm. Och liksom la mig ner i taxin, vände och vred mig, allting gjorde pissont. Och så kom jag hem och min kille är fotbollsgalning och det var fotbolls-EM. Så det var så himla skönt, för då när jag kom hem och ur taxin så gjorde det mindre ont. Jag åt några glassar och han låg och kollade på fotboll och jag sov och vilade för första gången på en vecka, kändes det som. Okay. Och nästa kontroll var inte förrän 3 dagar senare, vilket kändes som en ocean. Och det kändes underbart. Jag bara, yes, nu har vi i alla fall köpt oss 3 dagar till. Mm. Och så för första gången på ganska länge så pustade jag ut. Men då på kvällen när jag skulle gå och lägga mig så låg jag och läste och så kände jag att det är en till mellan benen. Jag bara nej. Mm. Tog ner handen och så var det färskt blod. Så jag bara, Victor, nej. Fuck, jag blöder. Jag stört blöder. Det kom. Så jag bara, Victor, ring. Ge mig telefon, jag måste ringa förlossningen. Och då hade jag ringt så många gånger dit så att jag visste så här knappvalet. Har förlossningen startat? Tryck 2. Så jag tryckte direkt 2 och de bara, ring en ambulans, du måste hit nu. Så jag gick in i duschen och typ försökte duscha av mig blodet. Blev ganska ändå så projektledande. Victor, packa det här, gör det här. Våra katter kom fram och började slicka bort blodet från golvet. Försöka tvätta, jag var helt förvirrade. Och så höll jag kände att någonting tryckte på. Och så höll jag handen för utgången, eller vad man säger. Och så kom det, när jag släppte, en stor klump med leverat blod.
Fy fan.
Ja, det var verkligen... Men det är skönt för mig själv, för jag märker att jag blir inte så illa berörd som jag blivit när jag berättat det förut, vilket ju betyder att jag börjat läka.
Men sån jävla... Alltså, nu projicerar jag, men just det här med när det kommer så där mycket blod. Jag har blivit livrädd.
Mm.
Men du gick in i någon slags försvarsprojekt
eller? Ja, eller bara mode, fixa det här, liksom. Fixa det här. Jag är väldigt glad för den här serien Exit, den norska serien. Den kom några veckor senare, ett avsnitt när en kvinna började blöda typ i samma vecka som jag. Och då hade fostret dött. Så jag är så glad att jag inte hade sett det innan.
Just det.
Men Viktor i alla fall, jag bara, men du, ska inte du ha något så här, tandborste, kalsonger? Han bara, nej. Och då visade det sig, för att han trodde verkligen att hon hade dött. Han trodde att vi ska in dit, konstatera att hon är död och sen hem igen. Men så kom ambulansen och då när jag väl la mig på britsen, då, alltså jag skakade så mycket, all adrenalin. Jag kunde liksom, alltså det var helt galet. Och sen så körde de till sjukhuset då och jag tänkte verkligen så här, shit vilken respekt jag kommer ha för ambulanser framöver. Och liksom rullas in genom den här speciella gången där ingen bil får parkera, så himla filmiskt på något sätt. Och så kom vi dit och så jättegullig personal som det alltid hade varit, även om de aldrig sa sånt som jag ville höra. Men så gjorde de en gynundersökning och direkt såhär, nej men hon lever, det ser bra ut, ingenting är förändrat. Och det var som sagt på kvällen, nästan på natten. Så jag bara, men vad händer nu? Kan vi åka hem imorgon? Och de bara, har det varit så här körigt som det varit för er så ska ni nog inte vänta er att komma härifrån utan ett barn. Och jag bara, nej, fuck. För vi ville verkligen inte att de skulle komma. Och så försökte vi sova där lite. Jag fick börja fasta för ett eventuellt snitt. Och så hade jag återigen så fruktansvärt ont. CTG påkopplat hela tiden. Så jag kunde också liksom bara ligga i vissa positioner. För annars tappade de signalen. Men fick igen verkstoppande. Och det var återigen sån himla relief. Alltså nästan som att ta en drog. För det var sån tydlig skillnad när det här medlet kom in i kroppen. Att det började göra mindre ont och pulsera mindre. Och så.
Vad var känslan när ni fick veta att hon faktiskt levde?
Jag vet inte. Jag tror att jag kände lite uppgivenhet. Så, men varför händer det här om allting är oförändrat? Varför har jag fått, alltså varför har jag åkt ambulans och en störtblödning? Och liksom, vad är det som sker? Och sen så sov vi där och sen på morgonen så kom en barnmorska och sa så här, nej hörni, allting ser oförändrat ut. Ni kanske frågar hem trots allt. Så det var så otroligt mycket fram och tillbaka. Ja. Men så fick vi flytta rum. Och så kom samma barnmorska in igen och bara så ni vet, jag hörde läkarna prata på ronden och det verkar som att det kommer ske idag. Och vi bara, nej. Och bara typ några minuter senare så kommer läkaren in och börjar prata väldigt lugnt med oss och liksom så. Vi bara, okej, ja, om det kommer ske idag, fan, skitsamma, eller skit också, men nu är det så här, vi måste acceptera det. Och jag hade jättemånga gånger bett om att få se en bild på liksom ett foster i den veckan som var så tillväxthämmad.
Just för det,
att
jag, som kunde ha någon aning om vad det är som
väntade. Jag var helt liksom övertygad om att skulle komma ut världens äckligaste lilla slämpropp. Men jag fick aldrig det och jag vet inte om det var en del av deras plan eller vad, om de bara inte hann eller, men jag frågade typ 10 gånger säkert. Och sen så när läkaren då pratade så ringde hennes telefon och bara, ja, är ni redo för patienten?
Oj,
och då vi bara, vänta, patienten, är det jag? Ja. Och då fattade vi, okej, det är liksom inte eftermiddag, det är inte om en timme, det är nu. Så jag bara, får jag borsta tänderna? Och de bara, nej, får jag gå på toa? Okej, det får du. Och sen så efter det så fick Viktor en overall för operationen och jag fick läggas på britsen. Och så rullades vi liksom iväg. Det är det som bara har sett på film tidigare. Och kuratorn som vi skulle få prata med kom gående i korridoren så jag började vinka. Hej då! Och sen så rullades vi in på operationsbordet. Och hela den upplevelsen var ganska spännande. Och liksom, alla var så proffsiga, så sjukt mycket folk. Det visste inte jag att det var det här sterila teamet. Och liksom, de här som är det här. Och någon höll på med infart det där. Någon höll på med ryggmärgsbedövningen där. Och allt gick så jävla fort. Men jag tycker att de var väldigt bra i alla fall. Men så gick det ju snabbt. Och liksom efter bara några minuter så bara, ja, nu ser vi en liten rumpa här. Jag bara, va? Och då minns jag att det bara, shit, det kommer någon. Och sen så ganska snabbt efter det så världens minsta men också mest arga skrik. Premissa låter väldigt, jag visste inte det, men låter väldigt så fågelungsaktiga. För de har ju inte så mycket lungkapacitet. Men hon sa att det var ett väldigt gott tecken att hon skrek så ilsket. Och så snabbt och så tog hon dem upp henne. Och så fick jag se henne och så tyckte jag ändå att hon såg lite normal ut. Så då blev så himla lättad. Och sen så, ja, och gick de iväg och kollade så att allt var bra med henne. Och hon var inte tillväxthämmad, visade sig. De hade, okay. Hon hade legat så konstigt så att det hade varit svårt att mäta. Och det var ju sån sjuk lättnad. Så visst, hon var superliten, 42 cm och 1,9 kilo. Men ändå inte 1,1 kilo som hade varit en jättestor skillnad. Så då så första dygnet tror jag ändå, då var jag typ ganska lyrisk. Och liksom, shit, hon är här, allting har gått bra. Och liksom, vi är föräldrar. och det tycker jag är så sjukt nu. Men då så hon fick ligga liksom på barn... IVA, eller man ska säga, på neonatalen. Och då fick hon ligga ensam där i en liten säng. Och vi var liksom uppe på BB. Och jag tyckte det var asoft. Hej då, bebisen. men nu är det ju helt sjukt att vi... känns ju jättekonstigt att vi lämnat henne ensam hennes första dag i livet. Mm. Men det var så det var. Och jag tror inte att jag hade kunnat göra det på något annat sätt. Men sen så som sagt, jätteglad första dagen där. Men de kommande veckorna var liksom... ja, det var hemskt. Mm. Pumpa brösten hela tiden, mata henne via sond, konstant oro, ta syresättning hela tiden, mäta hennes temperatur var tredje timme, checka av om hon har kissat och bajsat, väga henne flera gånger om dagen, sånt som jag, för jag var så himla oförberedd, alltså jag visste inte, okej, gör alla det här, måste alla pumpa igång brösten. Ja, och sen så var det så otroligt intensivt första månaden. Ja. Men nu är hon 10 månader och jag är egentligen kär i henne.
Fy fan, vilken start alltså på föräldraskapet. Herregud.
Ja. Men det är så, ja. Och då är det så blandad nu när hon har färdens mjölkigaste kinder och kryper och skrattar och så. Men sjukt att jag har varit med om det här, känns jättekonstigt.
Alltså apropå det här med att bearbeta, liksom, det här är, liksom, de här historierna är ju någonting för oss kvinnor som vi alltid bär med oss, naturligtvis. Vad fick ni för hjälp med att bearbeta allt det här?
Alltså det var, vi erbjöds kuratorhjälp framförallt, typ överallt. Dels när jag blev inlagd och sen så via telefon och F på neo, men det var aldrig riktigt... läge. Alltså vi hade ju fullt upp med saker och ting. Och dessutom så var det bara som jobba kanske 2 dagar i veckan de som var där. Och sen när hon väl var där, alltså på första veckan på sjukhuset, det var som sagt så intensivt schema så att det var, det fanns inte en chans att hinna med det. Sen så fick jag via min BVC, för jag mådde ju verkligen, alltså 2 månader mådde jag riktigt dåligt och jag ser bilder på mig själv och bara okej. Det där var liksom, det var sånt mörker. Jag har aldrig varit deprimerad, jag har liksom aldrig käkat antidepp eller någonting sånt, men då jag gick på, vi bodde på landet och jag googlade psykakuten och liksom ja, jag kände mig helt helt sänkt. Men då fick jag kontakt med en psykolog via min BVC. Och, men vi hade bara ett samtal, men också lite för att jag tyckte inte att det var kul att göra på telefon, men också för att jag liksom började ändå må bättre. Men nu har jag ju min podd där det är samma psykolog som jag fick via BBC. Jag tyckte hon hade så fin röst. Så jag, när jag fick idén till podden så startade, så ringde jag henne och frågade om hon ville vara med.
Fan fint.
Jättehärligt. Så att nu, och jag tror att det är mer terapeutiskt för mig än vad jag kan ana att jag har de här samtalen som jag, även om jag spelar in dem. Och också det att jag får så otroligt fin. Jag känner så en himla connection med mina lyssnare. Det är verkligen så himla kul. Och det är mycket, mycket mer än vad jag trodde. Jag har ändå haft en annan intimpodd som handlar om sex. Och där skriver jag också mycket med folk. Men det var inte alls på samma sätt, tycker jag.
Precis så har det ju varit för mig och den här podden. Jag fick ju, alltså, det blev ju som en egen terapi. Bara prata om det med andra människor. Och liksom, det har verkligen gjort så stor skillnad för mig. För hur jag ser på mina egna upplevelser. Så det är otroligt. Vilken styrka det finns att prata om.
Ja, men prata verkligen. Det är det bästa som finns.
Ja, exakt. Hur, alltså för nu har jag ändå varit med om 2 utmanande saker. Dels liksom hela, liksom att det tog lite tid. Det kan ju vara jobbigt för en relation. Och sen det här. Hur har ni vårdat relationen i det?
Alltså vi har ett väldigt bra förhållande. Jag tycker verkligen det. Och sen så, Victor är ju som sagt psykolog, så att jag tror att hans obligatoriska 50 timmar i terapi har bidragit till att han är en man som är jättebra på att prata om saker.
Just det.
Och det är någonting som passar mig så sjukt bra. Jag älskar att han kan prata om saker.
Mm.
Sen så var det ju i somras framförallt jätteutmanande när jag mådde så himla dåligt. Och han typ tyckte att det var mysigt. Alltså jag blev nästan irriterad på hans positivitet.
Yeah.
Alltså han tyckte att det var bra att vi var, att vi fick vara på Neo, för han tyckte vi fick en föräldrakurs.
Mm.
Han säger hela tiden, när folk säger att det har varit en jobbig start, sen så här, ja, fast jag har inget annat att jämföra med, så jag kan tänka mig att det finns utmaningar med det andra också. Och då kan jag också bli så provocerad, så här, snälla, låt bara det här vara en traumatisk grej.
Just det.
Och sen så tyckte han, det var fotbolls-EM, det var OS, han gick upp med Hedda 4 på morgonen, satt och liksom hade henne hud mot hud och satt och kollade på sport. Tyckte att livet var toppen. Ja, alltså, ja. Och det, är ju, det hade ju aldrig pallat att han hade brutit ihop på samma sätt som jag. Men jag har många gånger, alltså, känt att han förminskar min upplevelse.
Mm. Och det fattar jag verkligen. Och jag fattar också att partnern i det här omöjligt också kan uppleva det vi kvinnor som har fött
absolut
upplever. Ja. Med allt hormon och allt det traumatiska som bara äter upp en inombords. Liksom. Mm. Det är ju någonting som tyvärr är svårt att också beskriva för någon annan. Liksom.
Ja, precis. Och det tror jag, det är jag ändå glad för. Det tror jag blir lite mer ödmjuk inför. Att så här, men saker man inte själv har genomgått kan man omöjligen förstå. Och det har också varit en sorg att kompisar aldrig kommer kunna relatera till det som jag har varit med om.
Just det.
Men framförallt det som har varit jobbigt tycker jag, som varit inte går att göra jämställd, det var ju det här med amningen.
Mm.
Och just det att jag var tvungen att pumpa så mycket.
Mm.
Alltså jag tror att var tredje timme, även på natten, så fick jag stå där fastkedjad till en sån här elektrisk pump i en kvart för att få igång mjölkproduktionen. Och sen så varje gång hon vaknade, och det är ju fullgångna bebisar också, bara hänga vid bröstet precis hela tiden. Och som sagt, jag hade kanske... Nu hoppas jag att nästa gång att jag kan uppskatta det. Jag sa, okay, men det är så här 2 månader. Jag håller aldrig på serier annars. Nu njuter jag av att göra det. Men då kunde jag absolut inte göra det. Jag ville bara komma igång och röra mig. Jag ville inte sitta i soffan. Och som sagt, när hon vaknade, det första hon ville, det var att ha bröst.
Mm.
Så vi utvecklade en strategi att hon fick, när Victor försökte söva henne, gjorde han det med napp. Och också en liten sån spruta som hon hade haft i sin sond, som vi fyllde med mjölk, så hon bara kunde få droppar av mjölk. För att liksom känna sig trygg att det var, fanns mjölk i närheten. Det funkar ganska bra ofta. Men alltid när vi lämnade hemmet bara, var har du sprutan med mjölk? För det,
just det. Ja. Men du, alltså, med tanke på att du fick liksom kämpa igång amningen, fick du rullning på bröstmjölken och amningen till slut?
Det gjorde jag. Jag pumpade kanske 6 veckor.
Wow.
Ja, eller tack. Wow. Tack Nina. Det var så hemskt.
Det är helt otroligt.
Ja, men det var också där, jag liksom, alltså, jag var ju inne i en psykos.
Mm.
Och det var inget alternativ, och även ibland så kunde jag säga, men vänta, är det här verkligen rimligt? Och liksom, alla säger ändå, eller Agnes Wold säger i alla fall, att ersättning funkar precis lika bra. Men det var ändå att, alltså, jag blev så uppmuntrad, och det blev liksom som att det var det enda alternativet. Mm. Och jag vet också att Victor sa så här, men jag tror att just för prematurer är det faktiskt extra viktigt med bröstmjölk. Men sen hade vi också amningsnapp ganska länge, vilket är så otroligt struligt. Mm. Hela tiden behöva tvätta och skölja och allt vad det var. Det hade vi kanske i 2 månader.
Mm.
Men nu funkar amningen kanon. Jag har varit jätteläst på det. Jag hatat det. Alltså jag har varit arg. Men sen någon månad, nu när hon kryper fram och tar tag som en hamburgare och liksom snuttar, då är det ju skitroligt.
Mm.
Och sen så är jag har varit lite i valet och kvalet, sen nattamning, vi har försökt sluta, vi har börjat igen. I natt var en jättejobbig natt när jag pratade med Victor bara på natten. Du, nattamningen är slut från och med imorgon. Men så just nu tycker jag att det är mysigt för snuttandet, och framförallt för att äntligen visar hon lite uppskattning. Ser brösten så börjar sprattla och skratta. Då blir man ju väldigt glad. Och liksom,
gud, amen, det gjorde jag också med min dotter.
Ja, men då okej, du älskar det här. Tack för att du visade det. Varsågod, här får du.
Mm. Jag kan tänka mig också att det blir en grej när man är i en sån situation som ni var med Neo, och liksom man har trott att barnet liksom inte ska överleva och så vidare, att man vill bara göra det man kan, ja, för att det ska bli bra och minsta lilla gram liksom,
ja,
man
exakt.
Kan ge.
Alltså ibland, på någon vecka var det så här på kartan, för jag hade också hemsjukvård ett tag, att vi skulle väga henne efter varje amning för att se om just hon hade kunnat gå upp 5 gram.
Ja men gud, då blir det ju en någonting som sätter sig.
Men alltså, jag är och var hjärntvättad ju. Det var också så här att om hon skrek, jag tänker så här, men barn skriker. Men som prematur, det var jätteviktigt att hon inte gjorde det för att hon brände kalorier.
Oh,
så fort hon började skrika var det nästan så här, men jag måste komma med brösten för att hon inte ska skrika bort kalorier.
Hjälp, okej.
Okay. Jag blir så glad, det känns som att du förstår Nina, och det känns skönt att få förståelse.
Verkligen, det är ju en otrolig gärning du har gjort.
Alltså
vilket jävla jobb.
Ja, tack.
Fy fan.
Sjukt alltså.
Otroligt. Otroligt väl kämpat. När hon egentligen var i så här vecka 40 liksom. Och hur var det då? Kunde ni se då att liksom, men nu börjar hon tjocka på sig? Eller inte tjocka på sig, men förstår du vad jag menar?
Nej.
Eller hur länge var det en jobbig känsla av att hon fortfarande var för liten eller liksom sådär?
Alltså jag vet att jag så här pratade med våra grannar på landet och de bara, men vad skön och allting gått bra. Och så jag bara, ja fast jag vet inte, vi får ändå den här amöba-perioden 2 månader extra. Och de kollade på mig så här, vad har hon sagt? Men jag tycker ändå att jag var jätteledsen när vi så här, alla snackade om första trimestern eller fjärde trimestern, och att vi då skulle få nästan dubbelt så lång tid av den perioden kändes fruktansvärd. Men rent så här, alltså för hennes skull, när hon ändå började bli lite mindre skör, då snackade de om att när hon hade kommit över 2,5 kilo var en liksom viktig milstolpe. Det var också då som hon orkade amma själv utan amningsknapp. Men sen så har hon varit så sjukt skrikig fram till hon var typ 7 månader.
Okay.
Alltså gallskrikigt varje läggning, gallskrikigt när man har lagt ner henne. Och jag vet inte, är det personlighet, är det prematuriteten, kombo kanske? Så att jag tyckte verkligen, just den här första panikperioden, den var väl kanske 2 månader. Men sen har jag tyckt att det var jättejobbigt ändå fram tills hyfsat nyligen. Men som sagt, det gör också, tror jag, att jag njuter så jävla mycket nu när hon är så otroligt gullig och glad och liksom vinkar till allt och alla. Och, men hon är jätteliten, alltså, eller inte jätteliten, inte så här konstigt liten, men hon är väldigt liten för sin storlek, även om hon hade varit fullgången.
Okay.
Men hon har också varit så sjukt rörlig. Typ när hon var 4 månader började hon fatta att hon kunde hoppa upp i bryggan när hon låg på rygg. Hon har så hoppat bakåt flera meter.
Gymnast på gång.
Ja.
Vilket långt år.
Ja. Jättelångt år.
Mm.
Och äntligen är det slut.
Mm.
Och så måste jag börja tänka på ett eventuellt syskon.
Ja, exakt.
Fy fan.
Hur går tankarna kring det?
Nej, jag vet inte. Jag har sagt att Hedda får bli 2 år. Och sen gärna att det får gå en sommar också så jag kan dricka vin och götta mig.
Mm.
Och sen så får vi väl tyvärr börja försöka. Men jag är inte peppad.
Nej, jag förstår det.
Men jag vet ändå att vi vill ha ett syskon.
Ja, ni vill, det känner ni ändå liksom.
Ja, alltså mycket egoistiska perspektiv. Så här, möjligheten till att ha barnbarn. Alltså när vi blir äldre, ha en liten flock. Hedda, så att hon slipper vara ensam med oss. Så att hon har en kompis som kan gadda ihop sig mot oss. Och liksom, så det känns ändå som någonting jag bara får. Jag måste bita det sura äpplet. Men du som typ nyligen urkommen i småbarnsåren.
Det är fantastiskt.
Jaha, du ser helt strålande och fräsch ut och ska flytta till Italien.
Det är faktiskt helt fantastiskt. Jag känner absolut en viss sorg, kommer man nog göra hela livet, att det inte blev fler.
Ville du ha fler?
Ja, okay. Absolut. Jag hade någon dröm om alltså stor familj, en liten klan. Liksom. Men nu är det också bara så, herregud, som i lördags. Nu var jag själv i helgen med bara ett barn dessutom. Så det var ju bara walk in the park. Men då vaknade jag en timme före min dotter vaknade. Så jag vaknade 8:00, hon sov till strax efter 9:00. Jag gick ut och hämtade tidningen, morgontidningen. Satte mig med en kopp te och läste tidningen en hel jävla timme. Alltså, bara det. Det var ju liksom som att det här det är ett nytt liv. Det är ett nytt liv som kommer nu. Helt otroligt. Så att det du har, om ett tag.
Precis, är du där? Om ett tag, men jag är så dålig på det här med perspektiv. Ja, och det som har blivit är liksom att jag också, så här, jag vet jag är inte svingammal, men jag har verkligen ålderskris, deluxe. Mm. Mm. Och sen så nu, jag tänkte faktiskt på det innan vi började spela in. Jag bara, men härligt, Nina är ändå svinsnygg, 43 år. Jag kommer också kunna kanske vara sådär.
Alltså det är svårt att nå upp till min snygghet vid 43. Ska jag bara. Nej, men alltså det är någonting som jag absolut har lärt mig efter 40. Mm. Att det som man förr tänkte så här, shit, 40 år medelålder, hjälp, gammal. Mm. Verkligen gammal. Mm. Är ju bara, va? Bästa tiden
jag får
livet.
Lyssna på din nya podd.
Ja, men gör det. Det är verkligen bäst. Jag tycker att det är så mycket som har blivit härligare efter 40.
Mm.
Framförallt bra. Ett inre lugn liksom.
Ja, och det kan jag nog förstå. Men en sak som jag tycker är jobbig, alltså det är så här, folk snackar, ja men det är bara några år. Fast 5 år är kanske 5% av mitt liv. Mm. Det är ganska mycket procentuellt sett.
Men det som jag tyckte var jobbigast med första barnet var ju att allting kändes som det här kommer vara för evigt.
Ja, exakt.
Varenda jobbig fas framförallt då var ju så här, shit, aha, nu är det så här det ska vara i livet.
Man får ju panik, vakna klockan 4. Jag kommer gå upp 4
nästan. Exakt, och den känslan var väldigt överväldigande. Och då var det ju också helt omöjligt att fatta att det kanske bara är 2 månader till. Eller liksom, eller en vecka. Ja. Ja, precis, eller bara idag.
Mm.
För allting kändes som att nu är det så här det ska vara.
Mm.
Det fattade man ju efter ett tag. Och framförallt med andra barnet var ju det. Allting var ju bara så här. Alltså nu fick vi ju ett andra barn och det var helt komplikationsfritt. Och så, det är klart att man kan få ett andra barn och det blir komplikationer. Men alltså det var ju så, allting var ju så mycket enklare, ljusare. Man tog mycket lättare på saker och ting.
Mm.
Vilket ju var en sån jävla skön insikt.
Så jag hoppas
verkligen att det ska bli så för dig.
Ja, precis. För jag tycker vissa snackar om tvåbarnschocken eller ettbarnschocken. Mm. Jag hoppas att jag har fått min chock.
Mm,
men min psykolog, hon hade också extremt krävande första. Och alla sa det till henne. Så fick hon en ännu argare tvåa.
Ja.
Så att jag är lite rädd.
Ja, men alltså, det kan ju hända. Och våran fight var ju med sömnen. Båda våra barn har sovit svindåligt.
Okay.
Liksom under lång period.
Mm.
Så det var ju våran kamp. Och det är klart att man var ju hemskt med tvåan också.
Mm.
Men det här med tvåbarnschocken, jag vet inte. Som sagt, jag tror det beror ju på vad det är man får.
Mm.
Det kan vara komplikation, det kan vara kolik, massa sådana där saker. Men när det bara handlar om småbarnschocken utifrån logistikperspektiv eller
identitetskris.
Exakt. Mm. Då tror jag det handlar mycket om inställning till livet lite.
Ja.
Och vilket kontrollbehov man har och hur viktigt det är att allting ska vara perfekt.
Mm, mm.
För där kände jag inte att det var så svårt faktiskt. Säga och slå mig på bröstet.
Mm. Ja, men det är liksom, bra. Jag kommer komma ihåg dina ord. Jag tänker på din snygghet och sånt när jag tvivlar.
Vad gullig du är. Mm. Men, nej, men där tror jag man kan jobba ganska mycket med sig själv. Gud, nu kommer jag bli hatad av många som bara, vad skitjobbigt. Men jag tror ändå att det handlar väldigt mycket om vad man tar på sig också.
Mm.
Liksom. För vi kvinnor är ju sjukt bra på att, och pressade att ta på oss jävligt mycket.
Mm.
Så vi kanske kan sänka våra krav lite grann.
Nej, det tycker jag, absolut. Och jag håller verkligen med dig.
Mm.
Jag måste dock säga, jag och min kille spelar faktiskt in ett avsnitt med en genusforskare.
Ja,
om så här olika upplevda skillnader i mamma- och papparollen.
Mm.
Och det tyckte jag var så himla skönt. För att hon bara, ja men det är klart att Victor tycker att det är askul att vara pappa. För att som han säger, hans roll är, alltså utifrån samhället då, att ta Hedda på äventyr.
Exakt.
Alltså det är coolt att vara en närvarande pappa. Det anses progressivt. I modersrollen finns det med massa saker fortfarande. Och det där som jag tycker många pratar om och som jag själv upplever, att så här, ja men ofta så är det kvinnan kanske som vill lite mer städat hemma, medan mannen tycker att man ska sänka sina förväntningar och krav. Men vem är det som blir bedömd om man kommer hem och det är stökigt? Ja, det är kvinnan, för att det fortfarande ligger på oss. Och det tyckte jag var så skönt att ha. Nej, men det är inte jag som är anal, utan det är faktiskt för att jag också har ett helt samhälles förväntningar på mig.
Precis.
På den här dammtusten. Även om jag inte kommer, alltså det gör ingen skillnad, men det är ändå att man lite kan så här förstå sig själv bättre.
Ja, men 100%, och det menar jag verkligen, att det är liksom inte som att vi bara vill, jag vill ta de här kraven, utan det är ju naturligtvis präglat av vilket samhälle vi lever i.
Mm.
Och sen lägg till då också det här osynliga arbetet som alltid som kvinnor tar. Mm. Alltså framförallt när barnen blir större. Liksom, boka tandläkartid. Mm. Ta de emotionella snacken.
Fan, jag måste hota om att göra slut redan nu.
Alltså. Ja, exakt. Hur går det i skolan? Det kanske är din man är bra på i sig som psykolog. Mm. Att liksom, hur är det i skolan med relationer till kompisarna? Allt det där. Mm. Som min man absolut tror jag inte har en tanke på.
Nej.
Men jag ligger vaken om kvällarna och bara jag måste nog kolla med de andra mammorna, hur är det? Liksom. Ja, rabbit hole. Men det blir bättre.
Ja.
Och svårare. Ja, okej. Men det som summa kardemumma är ju att det är en föränderlig tid med barn, alltid. Så det blir aldrig någon, det stannar inte så för evigt.
Nej.
Då är frågan, hur stor är risken för prematur födseln även med barn nummer två, om nu ettan kommit lite tidigt?
Ja, Renila, det här har jag letat och googlat och ringt till barnläkare och till förlossningsläkare och barnmorskor. Och det är ingen som kan säga att alltså antal procent så här stor är risken om man får barn nummer ett prematurt. Så får man ju också tänka lite grann på vad är anledningen till att man har exempel en livmoderhals som inte håller emot så att säga, utan öppnar sig kanske tidigt, eller är man äldre så vet man att risken är större, är man väldigt överviktig, så att det finns olika anledningar till det, så tyvärr så just kan jag inte säga. Men däremot om man vet att första barnet är fött prematurt och sen vid nästa graviditet, så tänker man på barnmorskemottagningen, och den barnmorskan tänker att här behöver vi göra extra kontroller, att man följer den graviditeten mot annorlunda sätt för att upptäcka på ett tidigt stadium om det här barnet också skulle komma att födas för tidigt.
Mm.
Så att det är så man tänker.
Strålande!
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mm. Du, innan vi lägger på, höll jag på att säga, vad vill du skicka med till dem som lyssnar och som kanske blir ju lätt att bli nervös liksom kring prematur och att det ska hända något och sådär.
Jag har inget tips. Alltså jag är själv livrädd, för tyvärr så är det för höjd risk att det sker en tillgång för oss. Man vet inte varför, men det är det. Men nej, jag vet inte. Det som jag kan säga som tips till kompisar då, om någon råkar ut för något liknande. Det är väldigt konkret, men det är att så här, laga matlådor som man kan köra till dem som är på NIO eller på sjukhuset eller vad det är. För att det finns bara tråkiga maskiner och man måste ha mat. Och man får, det var corona, så man skulle inte lämna sjukhusområdet så mycket. Men det är väldigt, en väldigt kärleksfull, enkel handling. Och som jag tycker att många pratar om, oavsett vilken svår situation det är, dödsfall eller vad som helst, våga ställa frågor.
Mm.
Alltså det är, tycker jag, är ett sånt jävla stort samhällsproblem att folk liksom, man ska inte lägga näsan i blöt.
Nej,
jo, lägg näsan i blöt. Ja. Det är omtanke.
Ja. Och kanske också komma med de där matlådorna utan att fråga först. För det är, ofta är man så här, se till om jag kan göra något.
Ja,
och det gör man ju inte.
Nej.
För vi är ju också svenskar. Så vi ställer ju sällan krav på våra vänner på det viset.
Jag försöker göra det, men då bara tycker jag att jag är dum.
Ja, exakt. Då är man, gud, burdus.
Ja, exakt.
Nej, men så gör de där matlådorna bara lämna av.
Ja.
Skriv en lapp, puss, kram.
Vi älskar er.
Exakt.
Verkligen. Så det är väl typ de tipsen.
Jättebra. Jätteviktiga.
Mm. Vad kul det var att prata med dig.
Jätteroligt att prata med dig. Tack för att du ville dela med dig av den viktiga berättelsen.
Mm, tack.
Stort, stort tack Amanda Koldén. Så fint att något som kan vara så jobbigt kan föra med sig så mycket fint till slut. Missa inte Amandas podd Föräldrarapporten. Här kommer det snart nytt avsnitt igen, så vi hörs ju alldeles, alldeles strax. Kram på er. Vi ses på Insta och Facebook och allt sånt där också såklart. Ha det gott. Hej, hej.